Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hallå, hallå!
Det är rösten av en bakfull. Jag talar med.
Alltså, tack! Vad trevligt. Det är för dig också.
Ja, men det är trevligt, ja. För det betyder att om man är bakfull så har man ju haft en trevlig kväll.
Ja, det får man ju hoppas i alla fall, för annars är det ju absolut inte värt det.
Nej, annars är det så ovärt det.
Jag hade så kul igår, Anna. Det var, alltså, det här är faktiskt så sjukt. Jag måste berätta vad som hände igår. På tal om förra veckans podd.
Mm.
Det är så sjukt. Vi började ju med en cocktail då hos en av mina nära kompisar, Mona, som fyllde 35. Så det var hemma hos henne. Och då var det mingel. Var alltid det är så kul att träffa alla som man inte alltid inne träffa annars. Mm. Så det var ju väldigt kul att se alla. Och catch up. Hon hade ju dessutom då tagit in en liten bartender som stod där och skakade cocktails.
Ja, vad trevligt.
Off to a good start.
Verkligen.
Kan man säga.
Men hur mycket folk var det?
Ja, men vi kanske var en så här 30 pers eller sånt där. Hemma hos henne och hennes kille. De bor här uppe i Los Files. Och, det var jättemysigt verkligen.
Mm.
Sjukt trevligt. Sen då så skulle vi på middag på Chateau. Och möta upp Sigge och Malin som var där redan då. Och Peter Settman och hans fru.
Mm.
Alltså, det här är faktiskt så sjukt. Precis då när vi kliver in på Chateau så är det liksom något konstigt kaos. Du vet, man går upp för trappan och så kommer man precis in där till receptionen och där hovmästaren står.
Mm. Där kaos utbryter?
Det är kaos när vi kommer upp där.
Mm.
Jag hinner tänka att gud vad otroligt busy det var. För det regnade ju igår. Och då brukar ju sjukt nog alla stanna hemma. Det är ju ingen som tar sig ut. För regnar det, tyvärr, då ställer man in allting och ligger på soffan.
Nej.
Men det var väldigt mycket folk. Och jag hinner tänka att oj, 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 här händer det grejer. Mm. När Kanye West och hans fru utan byxor också.
Den byxlösa.
Kommer utspringandes. Precis där.
Gud vad roligt. Alltså det är så många frågor runt detta givetvis. Men
alltså hur sjukt är det här?
Ja, men det är ju helt sjukt. Alltså, på ett sätt inte sjukt då, för det är ändå Chateau liksom. Så att det finns ju en viss chans att såna här grejer händer. Men att det ändå är Kanye som vi ändå älskar att hata på något vis. Och den här byxlösa. Och då undrar jag, hann du kolla på vad hon hade på sig? Alltså hann man se det? Innan hon jäktade förbi.
Nej, hon hade ju på sig en svart stor jacka. Men den gick ju bara ner till höften då. Och sen var ju rumpan bar.
Ja, men det är den ju alltid.
Och jag hade ju också lustigt nog skickat dig, eller ett av hans Instagram-inlägg som han hade lagt samma dag på henne. Och då tänkte jag faktiskt på att jag undrar om det där köket är på Chateau. Och det är det, för de bor tydligen där just nu.
Aha, okej. Okay. Mm. Men för det var ju det, tror du att hon hade den här lite bårataktiga dräkten, det här repet som går.
Bårat, det är precis vad det är. Minus neonfärgen.
Ja, exakt. Ja. Och mycket, mycket smalare textil såklart. Vad det nu är. Det ser ut som ett rep, ett smalt snöre.
Ja, det här är faktiskt, min grej, det är så roligt. För att vad som har hänt då får jag ju reda på. För då går jag ju rakt ner då till Sigge och Malin och Peter och hans fru Carmen. Mm. Och då säger Sigge, han bara, nej men gud, alltså det här är så sjukt. Alltså ni missade precis. Vadå, vad har hänt? För då satt ju Kanye och Bianca, jag tror så. Mm. I soffan bredvid dem och åt och drack eller vad de nu gjorde. Mm. När det plötsligt kommer en sten införandes genom fönstret. Alltså längst bort, du vet, i barrummet eller lobbyn där. Mm. Så är det något glasfönster som går ut mot sidogatan. Och där har någon kastat in en sten. Jag tänker att det måste ju ha med Kanye att göra. För vem skulle annars... Eller jag vet inte. Varför kastar man in en sten där? Är det någon annan folk kan bli så irriterad på så att de gör så? Jag vet inte.
Nej.
Men Kanye och hans säkerhetsteam där tror ju att det är skottlossning. Så de liksom kastar sig på golvet.
Rimligt. Då tänker man ju lite grann vad han... Alltså, så här, han måste ju vara mega paranoid såklart. Alltså som det är.
Ja.
Och sitter han där och sen helt plötsligt så tror han att det är skottlossning. Ja. Kastar sig ner på golvet typ, kryper ut i repan där han möter dig typ då.
Ja, och det sjuka är så här, det blir någonting extra oklädsamt för han har ju den här extrema otrevliga attityden.
Mm.
Och i och med att han är så extrem måste han ju nästan ha den för att kunna bära upp det här. För att det är ju väldigt mycket kejsarens nya kläder. Om någon petar på bubblan, då är han ju plötsligt en jättetönt som står där i några jättekonstiga kläder bara. Förstår jag menar?
Ja, ja.
Och det var ju det som hände. Där var ju någon som petade på bubblan. Och där kryper de ut och hon har rumpan i vädret. Alltså, du vet, alltså du förstår. Så pinsamt. Och alla andra sitter ju kvar. Men det är också roligt var att Sigge hade ju då lyckats filma det här när det händer. Och på den här filmen så ser man då när de kryper ut eller när de hukar ner där och försöker ta sig ut. Och hur alla andra sitter runt om. Framförallt då Peter Settman i förgrunden sitter där och sippar.
Ingen är liksom speciellt brydd. Men Kanye och Bianca, de är liksom, skyddar sig för livet där.
Ja,
det är men otroligt. Frågan är ju, hade hon på sig också den här latexmasken som hon hade då på bilden som du skickade till mig?
Ja, på dagen där. Nej, det hade hon inte. Men nej, det var för kul alltså. Ja, så där började vår kväll på Chateau då. Så det var ju... Jävlar. En gång, off to a good start.
Ja, verkligen. Hög ribba för kvällen. Eller kan man toppa det där på något vis?
Mm, nej, det kan man ju inte. Det var ju för mycket av en happening.
Ja.
Nej, och sen i alla fall så åt vi middag och hade... men det var så kul. Det var väldigt, väldigt trevligt. Kul samtal. Och sen klockan 1 så skrev vår barnvakt så här, var är ni? Och jag bara, åh helvete, nu måste vi bara kasta oss hem. Så då fick vi lämna bordet mitt i...
Jobbigt när det händer.
Väldigt roligt. Ja, det är
så, när man mentalt skulle kunna vara ute så här till 05, så att säga.
Vilket ju inte händer. Det händer ju aldrig att man sitter där och känner så.
Nej, exakt.
Så det är lite synd. Men nej, då var det hem.
Men det var nog ett bra tecken. Det brukar vara det när man blir sådär. För då det hade ju kunnat spåra ur annars. Du hade ju kunnat må som en riktig röv idag. Mm. Om du inte hade blivit hemringd.
Precis. Ja, så det var säkert tur i oturen. Och man slutar på topp på något sätt.
Exakt. Kul.
Så det var... Där var jag igår. Vad har du gjort i helgen?
Ja, men vi har ju då haft sjukstuga här hemma. Men igår smög jag faktiskt ut våran gemensamma kompis Ebba fyllde år. Så vi var hemma hos henne på middag. Skittrevligt var det.
Jättehärligt. Alltså, mysigt. Ja. Hemmamiddagar, det här har vi pratat om så mycket. Att det är ju faktiskt det trevligaste av alla middagar.
Ja.
Inte gå ut och sitta på restaurang utan faktiskt vara hemma hos någon.
Mm.
Man står och lagar mat, man har tid att göra det, man pratar under tiden, man dukar. Det är något så här, samtalen blir djupare och intimare på något sätt hemma.
Och det var så mysigt tycker jag också för att barnen var ju också hemma. Och var liksom inte i vägen på något vis så, men så här, de var satt i någon soffa och tittade på dem iPad och, så här, och då kände jag blev jag lite nostalgisk och kom ihåg själv hur det var så här, när mamma och pappa hade fest hemma eller middagar och man typ satt uppe och tittade på tv eller när man låg och skulle sova och man hörde det här sårlet, det trevliga sårlet nerifrån.
Och sen ibland bara ett jättegarv när något var kul. Kommer du ihåg?
Ja.
Det är ljudet.
Ja, men jättemysigt. Men annars har det ju inte hänt så mycket mer hemma hos oss. Men däremot så har vi ju en svensk ute i rymden.
Helt underbart att vara i rymden. what a fantastic ride. I have to say, I expected a lot, but I didn't really expect that sensation of acceleration and speed. That was fantastic.
Andra svenska astronauten i rymden. Och det har ju varit riktigt mycket snack om det. Det var ju till och med rymdnedräkning när han skulle skjutas upp där. Det var ju 11 på kvällen då, svensk tid. Så det var ju lyssnade jag på radion och då var det liksom någon liten rymdvaka. Jag tyckte ändå var kul.
Var känslan att det är så här, alla kommer komma ihåg var de var när det här hände?
Nej, jag vet inte. Men det... Fuglesang var ju som sagt första svensk i rymden. Sen var det ju någon kvinna som hade så här halv amerikan, halv svensk medborgarskap, så egentligen var det ju hon, men hon räknas inte. Utan det är ju då den här 44-åriga.
Om jag åker ut i rymden, räknas jag då?
Det tror jag.
Ja, det tror jag.
Eller?
Men jag såg, för övrigt så såg jag i somras, var det ju någon intervju, var det på TV4, kanske på morgonsoffan eller något sånt där, med den här astronauten, vad heter han?
Magnus Wendt heter han.
Mm. Och då hade de också på länk Fuglesang med, som då skulle ge lite tips.
Ja.
Som hur det är där ute och vad man ska tänka på där.
Uh-huh.
Och då tänkte jag på hur otroligt tråkig Fuglesang var. Och lite självgod.
Jag hörde faktiskt också någon intervju med honom på radio häromdagen. Ja, det var ju svårt då. Jag tyckte att han var lite kul för att han kände så otroligt blasé på något vis.
Aha.
Men
det har gått, fast jag har ju gått några intervjuer sen dess, så nu har han ju tappat farten.
Ja, men det är också roligt att han rings in då som någon slags rymdexpert här inför uppskjutet. Mm. Men jag tycker det är kul. Han verkar så otroligt glad också, den här Marcus... Vad heter han? Marcus Wendt heter han. Det var ju något litet klipp där från uppifrån när de hade dockat då.
Ja, jag
med,
såg det.
Och han var så glad.
Getting up here and feeling the microgravity is really weird. And it's also awesome. Just floating around and repositioning yourself for whatever you're doing. And I'm so proud of being here and representing Sweden and Europe and riding on this fantastic American spaceship with my friends and crew here. So just pure joy. Fantastic. Thank you.
Han var så jävla glad för att vara där, och resan hade varit så... Det hade gått så fort och det var liksom... Han har god energi där ute i rymden. Ja. Men gud vad klaustrofobiskt alltså. Fy fan. Men han är ju någon slags ingenjör, någon stridspilot har jag fattat det som då. Så han borde ju vara van vid snabba...
Trånga
och snabba åkningar. Ja, exakt. Men då i alla fall så kom jag att tänka på Fuglesang och den här historien om rymdblöjan. Den är bara för jävla kul.
Den här som vi skrattade åt, den här kvinnan nu.
Ja.
Eller? Ja. Den är ju så rolig. Gud vad vi skrattade åt den. Alltså i många år skrattade vi åt den.
Jag skrattar fortfarande åt den. Alltså för varje gång som den dyker upp i mitt minne så skrattar man, för det är så jävla bizarrt vad hon gjorde.
Men det här är ju någonting som du och jag också refererar till i allt möjligt. Så här, ja, men det är ju sjukt långt om man ska så här bila hela vägen där upp till Sälen. Ja, men då är det
på med rymdlöjan.
Ja.
Ja. Och det här då är för den som har missat vad detta var. Så var det ju alltså då en kille som hette Bill Offerlane, tror han hette, som var då medpassagerare på den resan som Christer Fuglesang gjorde till rymden. Och han hade då haft någon affär med en kvinna som hette Lisa Novak. Jag tror att det var någon liten otrohets... Jag tror det var någon liten otrohetsaffär från hennes sida. Hon var ju gift och hade 3 barn. Och sen då så visade det sig att han också dejtade ytterligare en kollega till dem då. Så att Lisa, den här Bill och sen den här andra kvinnan då. Alla de 3 var ju NASA-kollegor. Det är ju, alltså, vi snackar riktigt kompetenta människor också ur ett, alltså, så här, vad de jobbar med och så vidare. Hon blir förbannad, den här Lisa. För att hon var väl intresserad av honom och tyckte väl att de hade något eget. Och den här andra kvinnan hade varit iväg på någon jobbresa. Och Lisa Novak visste då att hon skulle landa på Orlandos flygplats en specifik tid. Lisa Novak befann sig då själv i Houston, Texas. Så det är ändå en bilresa på 14 timmar. Ja. Tid fanns inte att spillas till att under 14 timmar kanske svänga in någonstans och ta en snabb kisspaus. Lisa drar på sig rymdblöjan och åker. Gasen i botten vid 14 timmar till Orlandos flygplats.
Men det här, jag tycker att det här är så intressant för att nu har det ju slagit slint. En så otroligt smart människa då tänker att det finns inte tid för kisspauser. Men hon måste ju ändå tanka på vägen.
Det är det som är så jävla roligt.
Kan hon inte springa in och kissa då?
Nej, hon har inte tid. Hon har inte tid. Tur att hon inte hade elbil kan jag säga. För då hade det ju varit ett kritiskt läge. Nej, fy fan. Nej, men så hon i alla fall bränner allt vad hon pallar till Orlandos flygplats. Kommer då i tid till när den här kvinnans plan landar. Förföljer henne till parkeringsplatsen.
Med blöjan på.
Ja, blöjan på och också utklädd. Hon har då någon trenchcoat, hon har någon svart peruk, hon har solglasögon och så här, beväpnad, alltså med kniv.
Men också så här, otroligt, alltså förväntat. Hon har ju, det här är ju Kalle Anka utklädsel.
Ja, hon har trenchcoat och rymdblöja bara, inget annat under.
Ja, men också så här, typ mustasch och en litet mörk peruk.
Ja, det är verkligen så här, nu ska jag maskera mig och så här blir det ju... Hon i alla fall då, följer efter henne till parkeringen, knackar, ser att hon hoppar in i bilen, knackar på rutan och säger, frågar ifall hon kan få skjuts in till stan eller vad det nu är. Eller liksom frågar så här. Och då vevar den här kvinnan ner rutan. Och då passar hon på att pepparspraya in i bilen. Och Colleen heter hon, den här andra kvinnan. Colleen då, hon får upp fönstret, vevar upp, bränner därifrån och ringer polisen som då sedermera tar den här Lisa Novak.
Dave McDaniel continues our live team coverage. And Dave, this was a case with so many bizarre angles.
Well, you know, absolutely. You know, you think about a cross-country trip by car to apparently confront a romantic rival who was coming in on a flight from the same city that you drove in from. And you have all these disguises, supposedly. And you're talking about an astronaut, somebody who has an occupation of such high esteem, going to an airport to supposedly confront the other woman.
Skammen att bli tagen som någon slags NASA-expert stående där med rymdblöja och trenchcoat och peruk och solglasögon. Det är för sjukt. Och hon har ju typ
så,
och hon sa ju sen alltså i liksom under förhör, då sa hon ju något i stil med att jag skäms för vad jag har gjort. Ja, no shit. Det ska du verkligen göra. Och både han, den här Bill och Lisa fick ju i alla fall sparken från NASA på grund av den här uppståndelsen som det här skapade då. Men det var ett lyckligt slut då, för den här Bill och Colleen gifte sig sen. Mm. Bor i Alaska nu, fick en son och sådär. Har något företag ihop och så. Men den här Colleen verkar ju på riktigt vara skadad for life av den här incidenten. För hon hade uttalat sig, en gång tror hon uttalat sig om den här historien. Och då hade hon sagt så här: jag trodde att livet skulle fortsätta som vanligt. Men livet blev aldrig detsamma efter det här som hände. Men det sjukaste av allt var ju att den här Lisa Novak i bilen så hade hon ju då kniv, plastpåsar, det var allt möjligt. Alltså det var ju riktigt så här seriemördar-vibb på vad hon hade med sig också. Så att, det hade ju varit, ja, men typ. Så att om hon hade fullföljt sin plan.
Men då tycker jag också så här, hon är ju otroligt övertygad om att detta ska ske. Hon har på sig rymdblöjan, det ska inte stoppas på vägen. Alltså hon har ju... Hon är väldigt motiverad. Hur kunde hon misslyckas så här och snubbla på målsnöret? Det är ju bara pepparspraya lite i bilen och sen åker hon iväg. Alltså hon borde ju ändå haft någon sorts... Hon borde ju verkligen hoppat in i det här på ett annat sätt, känner man.
Ja, verkligen. Nej, men det är en sorglig historia, men otroligt. Och varje gång Christer Fuglesang dyker upp så blir man påmind om den här historien som är bara för bizarr. Men jag tycker det är kul. Men vi får hoppas att han vant inte har någon sån med sig i teamet upp den här gången. Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt. Som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar så att de vet vad tonåringarna vill ha och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till. Och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting. Alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
På tal om trånga utrymmen då, och paniken jag skulle få, så läste jag en väldigt lång artikel om den här, en kryssning, en båt som hette Life at Sea, tror jag. Det här var en idé då om ett kryssningsfartyg som skulle kryssa runt i 3 års tid. Man fick köpa en hytt och sen då så skulle det då inkludera i det här priset som då tydligen var ganska billigt, fast det var ändå så här $300,000 folk har betalat för det här. Så ingick då mat och sjukvård och allt möjligt. Och när folk läste om det här så bara, du vet, det var så många som köpte det här. Det var därför jag fascinerades av hela den här historien. Tydligen den som sålde de här hytterna och var drivande, typ vd på bolaget, var ju en svensk från typ Falkenberg som heter Mikael Pettersson. Också sjukt. Ja, det är väldigt märkligt.
Han har, är det här i realtid nu eller vad det här?
Ja, det händer just nu. Den här kryssningen då skulle lanseras, jag vet inte om det var förra året eller förra året då. Folk läste om det och sålde sina hem och hus, la alla sina pensionspengar på det här. För det är det som är grejen. Det är det amerikaner gör. Det här tycker jag är kul också. När amerikaner går i pension, då ska de ut och resa och se världen. Jag tycker så här, svenskar när de går i pension, de vill ju, jag vet inte. Alltså, då är det så här, då ska man vara hemma och sticka och umgås med barnbarnen lite så, eller? Mm.
Ja, det beror på, men det är väl för att svenskar inte har någon pension längre, så att man har inte råd att åka ut i världen.
Nej, men det har ju inte amerikaner heller. Där måste de ju spara, de har ju ingen pension, utan de måste ju spara sina egna pengar för att göra det. Mm. Vilket jag också läste på om, och det är ju väldigt mycket pengar de behöver spara under sin livstid för att klara sig.
Ja.
Men det är någon lycka, alltså, för folk jobbar så jävla hårt hela livet. De har ju ingen semester vidare, 2 veckor om året och sådär. Mm. Och sen så uppfostrar man barn och folk sliter. Och sen är det så här, när man går i pension, då ska allt hända. Då ska de uppfylla sina drömmar och sådär. Det är som grannarna som bodde rakt över gatan från oss. När han gick i pension, då sålde de huset och flyttade till Portugal. För det är en jättestor så här, amerikansk community där med pensionärer, för att det är härligt europeiskt liv samtidigt som det är ganska affordable då. Mm. Det är en sak att göra. Många andra då hoppar på en kryssning och vill se världen. Så som den här då Life at Sea var tydligen. Så folk sålde sina hem och hus, la in de här $300,000. Och tydligen då så stod den här artikeln att det fanns ju inte ens någon båt.
Nej, men sluta.
De skulle ju köpa båten. De hade en båt i åtanke som de planerade att köpa. Men sen då så var den i för dåligt skick då. De hade inte ens tankar med diesel som skulle klara sig över Atlanten, så det gick inte. Då fick de fimpa den och då skulle de hitta en annan båt. Och de har ju fortfarande inte hittat en båt. Så nu har ju folk då krävt tillbaka sina pengar och de får inte tillbaka pengarna. Så det som var då en genomtänkt kryssning från början har ju blivit en scam.
Det är ju Firefest, fast ja. på sjön.
Exakt vad det är. Mm. Och det var väl vad artikeln handlade om. Det som är fascinerande tycker jag är delvis att man hoppar på det här som världens möjlighet. Alltså, det är det man ska göra. Det tycker jag är otroligt. Skulle aldrig i hela mitt liv vilja ha en liten hytt på en båt i 3 år.
Fy fan, fruktansvärt.
Alltså, förstår du? Men då är det också så här att de har redan skapat någon liten community på Facebook, alla de då, för det är ju några hundra som alltså har köpt de här hytterna. Där de redan börjat planera vart de ska åka, vad de ska göra, och de har liksom hittat varandra också. Så det här är, ja, jag vet inte, det är någon, det är intressant, eller?
Alltså det är helt oförståeligt är det ju till att börja med. På många plan, för jag tänker också dels att åka runt på havet i 3 år, bara det får man ju klaustrofobiska tankar av. Sen att åka runt på havet med random people, alltså du har ju ingen aning, i 3 år.
Ja, precis, för det, om det blir dålig stämning där mellan några, då är det ju man,
då är det ju dålig stämning
varandra. Ja, exakt. Ja, men det kan ju gå ut över hela båten så att säga. En konflikt.
Ja.
Alltså det kan ju verkligen vara så här White Lotus också, ute på havet.
Ja. Ja, men det är ju speciellt det här med kryssningar generellt. Men det känns ju också som en riktigt amerikansk grej.
Mm.
Att kryssa runt.
Att man ska maxa och se så mycket som möjligt när man gör det. Så är det ju ofta så här, när folk åker till på semester på sommaren. Jag vet min gamla förlossningsläkare, Dr. Goldberg, när han åkte på semester på sommaren med familjen, de hade en vecka och de körde Italien, Frankrike och London typ. Mm. Man bara, oj, ja, det var intensivt.
Ja, verkligen.
Och lite så är det väl då när man hoppar på något sånt här också, då ska man se så mycket som möjligt. De här 3 åren, då ska man verkligen, när det är hela världen som ska upptäckas. Men jag vet inte, det låter som en så här skräcktanke, men det som är ju också så här. För det här tog vi upp och satt och pratade om också på middagen igår. Men vad gör man då? Vad ska vi göra när vi går i pension? Var kommer vi att hamna då? Vad ska vi göra? För jag gillar idén av att man sparar och verkligen så här firar slutet av livet. Inte bara lägga hatten på hyllan och sen sitter man hemma och åldras.
Nej, jag tycker den är svår.
Vad vill du göra? Alltså?
Ja, men det som hade varit drömmen hade ju såklart varit att köpa eller hyra något fett hus i typ på franska rivieran och sitta där och ha det gött.
Ja.
Dag in och dag ut. Ja. Men i praktiken så känns ju inte det, för att man vill ju också så här, jag antar att man kanske kommer ha barnbarn och sådana grejer, och det vill man ju ändå vara nära, i alla fall de första åren när de är bebisar och man kan hjälpa till och sådär. Och sen så handlar det ju om, men jag tror att i vårt fall, vi kommer ju säkert vara piggare än vad en, eller det vill börja med, vi kommer ju jobba mycket längre.
Ja,
så vi kommer ju inte vara pensionärer förrän vi är 80, typ.
Jaha, du tror så länge, ja, det vill inte jag.
Nej, vill, men vi kanske måste jobba, jobba så länge. Det är ju, ingen i vår generation kommer gå i pension när de är 65 år, det är jag ganska övertygad om.
Nej, för vi kommer leva längre. Vi kommer behöva mer pengar också.
Ja.
Men jag vill ju verkligen, jag kommer inte vilja bo inne i stan. Jag kommer inte vilja bo här. Jag kommer ju vilja ha något hus på landet någonstans med en liten köksträdgård och där man liksom skrotar runt. Mm. Men jag måste ju se var mina barn kommer ta vägen. Ja, de kommer jag antagligen att vara kvar i USA. Vilket innebär att det kommer jag ju också behöva vara. Och då, allting beror ju på dem. Men säg att de skulle vara kvar här.
Mm.
Kanske i Kalifornien. Då tror jag att jag skulle vara i norra Kalifornien.
Mm.
Det är så här, det är den vackraste, härligaste platsen jag vet. Jag tycker det är så fantastiskt där uppe. Olima, Point Reyes. Någon liten stuga. Ja, jag vet inte. Nära Wine Country också. Mm. Kan man åka in där på helgerna och rycka några flaskor. Ja, men jag tror att jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna sluta där på något sätt.
Gud vad speciellt ändå att vara utlandssvensk på så vis. För att det är också speciellt när du säger att du tror att Ilse och Tage kommer stanna i USA. För det är ju ingenting som jag tänker att de kommer göra. Jag tänker att de ska bo i Sverige när de är 18
år. Jag vet, och det här, men det här tänker
Varför tänker jag det?
Jag vet inte, Zev tänker ju också det. Han tänker att de kommer att vara i Sverige. Och det kanske de verkligen vill. Jag har ingen aning. Men alltså chansen är ändå, för sen ska de gå hela skolan, de ska gå college någonstans. Sen så ska det bli praktik någonstans och något jobb någonstans. Mm. Chanserna är ju ändå att de slår rötter här någonstans.
Mm. Ja, men jag har också tänkt, alltså när jag ser framför mig när jag blir gammal, då ser ju inte jag att jag går runt i Stockholms innerstad. Men jag tänker ju alltid att jag kommer bo i Vadstena slutet av mitt liv. Men det
är ju inte fint. Franska Rivieran.
Nej, det är det inte. Men det är, och det är en fin tanke att tänka, men jag tror inte att jag skulle vilja det.
Nej.
Alltså, men jag har svårt att tänka mig något annat, förstår du? Att det är så här, det enda jag vet är att när jag kan se gamlingar som går runt, tragglar runt här med rullatorer och sånt, det tycker jag känns hemskt.
Ja, det tycker jag också. Jag vill inte vara i stan. Alltså. Det vill man ju inte.
Nej.
Men sen är det också så här, för det pratar vi om, att man åker hem för att dö och sådär. Det är ju vissa som gör. Det är ju många som bara tar sista resan till Sverige då, för att det var där de växte upp en gång i tiden. Typ. Mm. För att där ska de dö sen. Men jag vet inte om jag vill ligga i Sverige död. Alltså,
men det är ändå en sjuk tanke att du ska ligga död i USA. USA.
Ja, jag vet. Nej, det är jättemärkligt. Men då kom vi på igår lösningen då. För det här med gravstenar och sådär känns ju inte... Det känns ju också så här... Vill det känns man ha lite, det?
Nej, jag vet. Det känns som att det har tappat i status på något vis.
Ja, och ett jäkla ok att ha. Att gå runt och gå dit och nu måste vi plantera nya blommor och vattna och hålla på liksom hela tiden. För någon som inte finns längre egentligen. Mm. Och minnena, de har man ju med sig hela tiden ändå. Så då var det någon vid bordet igår som sa att de ville bli en diamant istället. Så att barnen sen kan bära runt på den här diamanten. Ja. På sin mamma.
Jag kan ändå uppskatta den tanken.
Ja.
Det är ju något härligt med det.
Det är ju inte helt dumt. För det är ju så här, det finns ju, de börjar ju göra det här med husdjur för några år sedan. Och då kom jag ihåg att vi skrattade så mycket åt det här. Jag tror det var jag och Karin som poddade då. Ja. Att man kunde då göra sin katt Lukas när han dog. Då kunde man genom någon sorts process då göra honom till en diamant då, som man gick runt med sen. Och nu
den
har
där processen jag är intresserad av i och för sig, hur det går till. Man liksom mals ner sätt. Till någon...
Nej, alltså det är ju kol. Diamanter är ju kol som är extremt tryck då. För att det ska bli någon diamant. Jag vet inte exakt hur den här processen går till. Men det är askan de gör till en diamant. Mm. Så då bränner de ju först då så att det blir någon... man kremerar kroppen helt enkelt och så blir det någon diamant efteråt. Men det kanske inte är en dålig idé då, nu att folk börjar göra det då, även med människor.
Ja, men jag hade nog hellre suttit på Harriets halsband än haft, för det tycker jag också är komplext. Vart ska du ha din gravsten så här? Ska jag begravas i Stockholm? Ja, det borde ju vara så om mina barn ska fortsätta bo här. Men om de inte ska bo här, ska jag ligga här? Alltså jag vet inte. Då sitter jag ju hellre på ett armband eller något.
Ja, men det är också så självgott att vi tror att vi ska vara då hänga runt halsen.
Man är med.
Stackars Harriet. Måste hon gå runt där med sin döda mamma runt halsen?
Ja, men det tror jag hon kommer uppskatta ändå.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag har kollat på SVT Play har en tre programsserie om Killinggänget. Den heter Berättelsen om Killinggänget. Har du sett den?
Jag har inte sett den, men jag har, den har dykt upp, men jag har inte tittat den.
Nej, jag började titta av den enkla anledningen att det känns bara lite grann som allmänbildning. För Killinggänget var aldrig min grej. Jag tyckte aldrig att det var svinkul. Så det var några grejer i Nile City som jag tyckte var ganska kul. Sen var det ju de här, de gjorde ju fyra eller vad det var, små berättelser där bland annat Torsk på Tallinn var en berättelse. Det kommer jag ihåg, det var ju kul liksom. Men,
fyra nyanser av brunt.
Ja, men det
var lite senare. Sjukt kul.
Jag tyckte aldrig att det var liksom att man skrattade till, men för mig var det aldrig laughing out loud.
Men det första var väl de här busringningarna och sådär. De tyckte man ju var jätteroliga.
Hassan. Men det var inte Killinggänget väl?
Var det inte? Men det var ju väl flera av från
Killinggänget. Ja, det är flera stycken. Ja, det var det ju. Men det var ju skitkul. Men då satt jag tänkte lite grann så här, för att jag var ju på Pep Talk i förra veckan. Den här dockteatern. Och det var ju en timme och en kvart av totalt jävla asgarv. Alltså jag skrattade så jag grät. Hade typ ont i magen när jag gick därifrån.
Är det sant?
Så otroligt roligt. Och sen så i efterhand så tänkte jag så här. Om någon skulle fråga, vad var det som var så kul? Då har jag väldigt svårt att återberätta det. För jag tänkte så här, vad var det som var så kul egentligen? Det var ju jävla kul i stunden. Men det är svårt att berätta för någon som inte var där.
Och det då kan man ju knappt aldrig göra. Att återberätta ett skämt som någon annan drog som var roligt precis då. Det blir ju aldrig lika kul andra gången.
Nej, men då satt jag och tänkte på vad det var som var så roligt med det här peptalk. Och det är ju att det är ju för jävla dumt alltså. Och det är ju det som är så kul. Jag tittade ju mycket på Varan-tv. Det var ju det som jag tittade på istället för Killinggänget då så att säga. Killinggänget var ju tidigare såklart, men det tyckte jag var så sjukt kul också. Det skrattade så mycket åt. Det var ju också väldigt, väldigt dumt bara. Killinggänget var ju lite... De var ju ironiska på något vis.
De var ironiska och kaxiga. De var ju så coola.
Ja.
Man tyckte ju de var så coola. Och det var... Schiffert var så snygg och allt vad det var.
Roligt att du tar upp det. För det är exakt dit jag vill komma då.
Ja, du vill komma dit. Men nu... Gud vad de är gamla nu.
Ja,
nu är det över, eller?
Men i den här serien då så intervjuar de ju alla såklart från Killinggänget. Och då är ju Johan Rheborg har helt plötsligt blivit snygb.
Va? Nu?
Det är så sjukt så att du fattar det inte.
Men vänta, Rheborg, han är ju 60 någonting.
Han har, nu kollar du när jag skickat till dig. Han har typ vuxit i fatt sitt utseende på något vis. För han har ju alltid varit asful. Ärligt talat. Nu har han helt plötsligt...
Nej men sluta, det här var väl inte ens... Nej men nu själv...
Jo. Jo.
Nej Johanna, jo. Det här är faktiskt det sjukaste jag har hört. Nu får du sluta.
Nej, för så här
Nej men nu pratar vi om att det här är fakta. Det här är fakta. Inte.
Han var ju skitful när han var i Killinggänget. Då var ju han liksom tunnhårig och han var ju, hur gamla kan de ha varit då? 30? 25? 30? Såg ut som en 65-årig gubbe. Nu är han ju det. Så nu ser han ju ut som det han är, om du förstår vad jag menar. Därför är han snygg. Henrik Schyffert, däremot, han har ju blivit the total opposite. Han var ju snygg och är ju nu inte så snygg.
Nej, de har ju åldrats verkligen. Men Rheborg han har ju också haft en gedigen karriär verkligen. Ja. Han är ju fortfarande väldigt kul. Med Solsidan och allt. Han gör ju mer än så såklart. Men fast vet du vad det är också? Det är ju också att man... Det är något självförtroende som är snyggt, tror jag. Eller? Att han bär upp sig själv med
något
annat.
Jag vet inte
annat.
Vad det är, men det är någonting i den här serien som gör att man helt plötsligt bara... Jaha, var Johan Rheborg så han lite bra ut, får man för sig.
Ja. Och här är då Schyffert.
Ja. Det gäller inte Schyffert.
Ja. Fast jag tycker framförallt det som slår mig är ju att de är så gamla nu. Det är så otroligt i och med att vi inte har åldrats alls.
Exakt. Ja, kontentan av det här lilla humorsegmentet var i alla fall. Pep Talk var sjukt bra. Jag uppmanar alla att gå och se det om man kan. De är ju ute på någon liten turné också, så att det är inte bara Stockholm.
Aha, det är inte bara Stockholm.
Göteborg, Malmö och typ något mer. Förra året vid den här tiden så spådde vi in i framtiden om vad som skulle ske 2023 för oss. Mm. Så jag tänkte att det är dags att göra det årliga horoskopet.
Ja. Mm. Vad sades förra året och slog det in? Man vill ju ha en liten recap här. Ja.
Då ska jag läsa här för dig hur det ser ut 2023. Så att du vet lite grann hur du ska lägga upp året.
Ja.
Och då är ju du vädur, va?
Ja.
Det här, här har du framför dig 2023. Ditt år börjar med riktig utveckling och ett rejält tempo. Första kvartalet kommer att vara det mest aktiva kvartalet under hela året. Tänker du dra igång nya projekt, är det då du ska komma igång. Efter den hektiska inledningen blir det betydligt lugnare. Sommaren passar bäst för kontemplation och hösten och vintern handlar mer om sociala sammanhang och att dela dina kunskaper och färdigheter till andra. Hur känns det? Så lät det då.
Mm.
Sen var det lite... Alltså,
två saker.
Ja, sen var det lite på kärleksfronten. Det var inget hejdundrandes kärleksår för dig förra året. Utan det var någonstans där i augusti som skulle vara bästa månaden. Det var någon resa där i mars om jag inte minns fel. Och sen så resten av året så skulle kärleken komma lite i kläm mellan andra prioriteringar då som du skulle ha.
Ja, men det kan man väl verkligen säga.
Stämmer. Och sen karriärmässigt så skulle du tänka igenom vad du verkligen ville ha ut av din karriär. Det var det som var huvudbudskapet då för förra året. Mm. Och hälsan så var det mer vardagsmotion och undvika vardagsstress. Det var det vi hade på dig.
Ja, allt det där låter ju fantastiskt. Jag kände ju att jag kanske verkligen snubblade på framförallt då vardagsmotion och mindre stress. För där känner jag att jag stressen, det är ju mitt löfte nu för 2024. Försöka leva mer i stunden och stressa mindre.
Mm.
För det lyckades jag inte riktigt med förra året. Sen var det ju en ganska så här, snabb start på året. Augusti var en bra månad. Men det var lite slog in och lite kanske inte slog in. Jag vet inte.
Mm. Ska du få lyssna på mig då? Jag är då våg, för er som fellow vågar som lyssnar. Vill du ha ut någonting särskilt av det kommande året måste du satsa ordentligt för att kunna få det. För utan ett mycket tydligt fokus kommer 2023 handla mer om andra människors behov än dina egna. Det blir lätt mittpunkten i andras liv, men det sker i år på bekostnad av din egen utveckling, så ett svårt val väntar dig. Antingen accepterar du att ditt liv handlar om att hjälpa andra, eller så följer du dina drömmar på bekostnad av deras framgång. Hmm, intressant. Det här tycker jag var för kul att lyssna på.
För att det var spot on, eller hur?
Ja, ja. Och sen var det vidare då för mig. Kärleken, den skulle växa sig starkt då runt saker som vi gjorde tillsammans. Och karriären, där skulle jag fördjupa mig i det som jag redan kan. Och hälsan, det skulle vara lätt att liksom komma igång i början av året. Och från och med april då så skulle det vara väldigt svårt för mig att prioritera träning och hälsa. Och sen skulle jag också sålla bland mina vänner och välja bort energitjuvar. Det var ju mycket som stämde in på mig, måste jag ändå säga. Dels det här med som vi pratade om, att sätta andra i fokus och backa lite själv. Det har ju hela mitt år kretsat runt, kan man ju nästan säga. Och det har ju varit intressant att få uppleva, uppleva det. Och bitvis jobbigt och allt det där, men det har vi redan pratat om.
Ja, men alltså jag har verkligen tänkt på dig. Jag är så imponerad av hur starkt du har varit det här året. Med allt som har varit, alla så här, tre barn som man också vet är krävande och dålig sömn och de är sjuka och renovera en lägenhet och flytta runt och ha sig. Och då ha en man som är borta halva tiden för att han jobbar. Och så jobba heltid som du gör. Jag är jätteimponerad av dig. Gud vad starkt du har varit det här året.
Det var också lite roligt att lyssna tillbaks för att det var ju ett år sedan som jag gick tillbaks till jobbet. Och det tycker jag var, kändes konstigt. Och, för att det känns som att det var jättelänge sedan jag var mammaledig. Mm. Men det var ju bara ett år sedan. Ja, och sen det här i karriären då, så skulle jag fördjupa mig i det jag redan gjort. Eller det som jag redan gör. Och där hände ju det här roliga att jag blev uttagen till det här lilla programmet. När jag åkte till Brighton. Och jag var på repebanan i Tyskland och nu senast i New York. Väldigt kul att fördjupa sig och i det man redan kan och gör. Och dessutom bredda sitt kontaktnät. Så kul. Mm. Och hälsan, ja. Det stämde absolut in. Men det stämmer ju visserligen in alla år då.
Går ut starkt i januari och sen så fejdar man redan i februari.
Ja. Men, och sen det här med att sålla bland sina vänner och ta bort energitjuvar och så. Det tycker jag att alla människor ska göra hela tiden. För att det,
ja, men det ska man göra hela tiden. Men har du gjort det?
Ja, men jag har gjort det faktiskt.
Ja, du har det.
Och det känns bra.
Ja.
Och jag tror att det är väldigt viktigt. Jag vill minnas att vi har pratat om det här tidigare också. Men att man nästan är så här för gammal för att hålla på. Och ha människor i sin närhet som bara tar energi.
Det är man absolut. Men det är man ju aldrig för ung för heller. Jag vet inte. Men vet du, det
man
som
kanske
händer
mer accepterande när man är yngre. Att det är, såhär, ja, det är inte det är så mycket annat.
Nej, precis. För man har också mer tid. Nu är det så här. Livet går för fort. Så det, jag tycker nästan att det ofta sker naturligt. Att om man har liksom knappt tid för de man älskar. Och de andra faller bara naturligt bort på något sätt.
Ja, men är du peppad nu på att höra hur 2024 ska bli för dig?
Jag är väldigt peppad. För övrigt så tänkte jag på nu när jag hörde här klippen. Att du skulle ju vara så bra i LA.
Vad menar
med
du?
Med ditt horoskopande och så här. det är en sån LA-grej att säga. Oh, you're Aries. So you are like this. Alltså du kan gå in i en affär och direkt ska de då säga vad du är och hur du är. Det är otroligt flummigt. Det passar dig. Där då,
ja, men vad kul, för att jag har signat upp på en grej på Soho House imorgon också som heter Astrology of 2024.
Ah.
Vi får se om jag hinner förbi där, men det verkar ju roligt. Då ska ju någon sitta och prata mer om det här, antar jag.
Ja,
vi får se. Okej, men nu kommer det här. Jenny Hammars 2024. Det blir åka av 2024, för du får nya insikter om dig själv som skakar om och får dig att staka ut nya framtidsmål. Hela året är fullt av lärdomar och utmaningar, men den viktigaste tiden är mellan mitten av mars och slutet av maj. Det är här du har din mest dynamiska period och efter det, fram till juli, har du också ovanligt lätt att få saker gjorda. Hösten handlar sedan om uppbyggnad och i sin helhet är det här ett mycket speciellt år för dig. Gud vad spännande!
Tycker du? Nu, jag fick nästan lite ångest.
Prestationsångest här nu mellan mars och maj.
Jag vill också ha ett mycket lugnare år. Det är ju det som var mitt mål.
Nej.
Nu låter det som att jag kommer behöva terapi.
Det blir åka av 2024.
Ja, terapi.
Att det börjar så också. Jag älskar det. Ja, kärleksfronten. För dig i en relation är det delandet och den gemensamma utvecklingen som bygger kärleken. Inte de passionerade stunderna. De finns där men är mer en krydda än basen för ert förhållande. Hetaste månaden är april och bästa kärlekssemestern har du i augusti. Som singel väntar ett helt annat år då förälskelse, flört och korta relationer kommer enkelt medan långvarig kärlek är svårare att hitta. Störst chanser till att du får tag i den rätta har du först från oktober och framåt.
Det tycker jag stämmer. Det här är ju ingenting som är för 2024 utan det är väl överlag tror jag. Ja, men jag tycker att relationen handlar... Alltså självklart, alltså, allt intimt och sex och så vidare är ju extremt viktigt att man har. Men för mig är det ju så viktigt att man delar och har en alltså, mental nära relation på något sätt.
Bra, då vet du vad du ska göra. Karriär. Året handlar mer om att bygga en ny framtid än att karriärklättra. Oj, stort. 2024 kommer med unika förutsättningar.
Det är inför kryssningen här när jag är 65.
Ja, exakt. Nu jävlar måste du börja spara.
Ja.
2024 kommer med unika förutsättningar att göra ett nytag och ändra din livsväg. Utveckling är dock inte gratis, så ekonomiskt blir det ett mellanår med mer klirr i kassan tidigast i september.
Ja, okej. Yes.
Ja, du får tänka om. Hälsa, välmåendet styrs av hur du hanterar dina stora livsutmaningar medan fysiken behöver hanteras separat. Årets speciella förutsättningar gör kunskap till din hälsoguide. Ju mer påläst du är, desto effektivare bygger du upp dig själv. Din bästa träningsmånad har du i juni.
Okej.
Ja, och sen är det sista. Du mår bra av framtidstro. 2024 är ett år du kommer växa så länge du tror på ditt mål. Jag spontant tycker jag att det låter väldigt spännande år du har framför dig.
Absolut. Lite shaky, lite oroligt. Det var, ja, vi får se.
Ja, vi får se helt enkelt. Vi följer upp.
Vi följer upp. Men nu vill jag veta ditt horoskop.
2024 är ett på många sätt perfekt vågår, då dina val är viktigare än vilka förutsättningar året ger dig. Vare sig du prioriterar arbete, familj, hälsa eller något annat kommer du få ett givande och produktivt år. Särskilt bra är det om du startar processer eller drömmar som behöver tid för att mogna. Så tänk långsiktigt, som utbildning, investeringar i hemmet eller starta en familj. 2-20 år innan det är färdigt är det optimala spannet.
Oj, okej.
Okay. Oj. Ja. Då får jag tänka till lite grann.
Ja. 2-20 år.
Kärleken växer sig starkare under året men tar sig dramatiskt olika vägar för par och singlar. Söker du en partner är det viktigt att du tar tid på dig för du ser det bästa i andra och gör ursäkter de kanske inte förtjänar. Ge dig tid att avslöja eventuella sämre sidor innan du ger bort ditt hjärta. Par får en enklare resa där vardagsmyset och delade ansvar är det som får kärleken att spira. Alla vågar kan dock njuta av en romantisk sensommar med augustis slut som höjdpunkt.
Men är det här då, betyder det att Viktor har ett lite lugnare år nu så att han är hemma mer? Delat ansvar och så vidare?
Ja, det verkar ju som det. Om man kollar i kalendern så har han ju till exempel beslutat sig för att göra en, som vi pratade om, en mer koncis turnéplan exempelvis. Som inte är utspridd över hela sommaren utan mer håller sig till några veckor. Det är ju positivt.
Det är ju positivt, för det kommer ju naturligtvis absolut att få kärleken att spira lite när man inte är irriterad och trött och arg hela tiden.
Nej, exakt. Så det verkar ju riktigt lovande här. Karriär då. Sök utmaningar för din egen skull under året. Visst kan du få ett lyft, både jobbmässigt och i inkomster. Men det är i sådana fall en effekt av att du trivs med det du gör. Inte målet du strävar efter. Se till vad du trivs med och välj väg därefter. Hälsa. Ditt välmående kommer av det som får dig att må bra varje dag snarare än enstaka stora upplevelser. Hobbies, aktiv fritid och vardagsmotion är grunden som du bygger ifrån. Till det kan du lägga träning, dieter och annat, men utan en bra bas blir du inte lycklig.
Det känns ju också överlag sant alltid.
Ja. Du mår bra av sammanhang. Allt blir mer njutbart om det har betydelse för fler än bara dig.
Det är också sant, och det är väl nästan alltid sant, eller?
Ja, det är det ju sannoliken.
Roligare att äta middag med folk, eller åka på en resa med någon.
Ja, men det är bra, för att jag har ju kanske det jag ska döpa det till. Jag kommer ihåg att jag pratade om som nyårslöfte att jag skulle en gång i månaden ha middag här hemma för kompisar.
Ja.
Jag kanske ska kalla det för sammanhang söndag.
Ja. Söndagsmiddagar tycker jag är, det har vi ju sagt innan, att det är typ det trevligaste. Och vi hade ju också den ambitionen, vårt kompisgäng som har barn då i samma ålder som våra barn, att vi skulle ses varje söndag, för det var så otroligt trevligt. Alla hade så trevligt. Men vi orkade ju bara 2 veckor och sen var det över.
Två gånger i veckan är mycket alltså.
Ja, inte alltså, men kanske en gång varannan vecka var väl ambitionen.
Ja. Jag har ju en gång i månaden. Det tycker jag är ganska bra. För då, annars blir det så prestationsbaserat på något vis. Och måste man middag och du vet, allt det där. En gång i månaden känns lite lugnare.
Ja, men framförallt så ska man göra det väldigt enkelt för sig då. De här middagarna. Att man ska typ beställa en pizza och göra några sallader. Perfekt.
Ja, alltså, eller vet du vad jag tänkte?
Man måste inte laga något stort.
Nej, det måste man inte. Men en annan grej som är trevlig, det är ju att det nästan blir knytkalas. Du vet att man är så här, man ut i ser inköp till respektive familj som man bjuder in. Och så lagar man tillsammans. Hur trevligt.
Ja, ja. Också jobbigt, för då ska det ju råddas ihop någon sorts Excel-dokument där om vem som ska ta med vad. Varför var det ingen som köpte grädden?
Ja, men jag tänker att man själv kanske står för grundreceptet och så sätter man gästen på att ta med, du vet, så här, ingredienser till någon sås eller någon grönsaksfat eller något sånt. Jag har ju väldigt bråttom här, för att jag har ju bara typ 12 dagar på mig innan januari har gått förbi. Så jag måste bjuda in här omgående.
Om det ska hålla.
Om det ska hålla alla månader. Mm.
Men, ja, men spännande. Jag är lite avundsjuk på ditt år. Det låter så mycket trevligare.
Jag tyckte också mitt år kändes härligt.
Ja. Ja, jag ska ju åka någon sorts berg- och dalbana här. Så att jag får ju bara spänna fast mig.
Ja, verkligen. Vi får runda av veckan helt enkelt. Jag ska på gala i veckan.
Ja. Vad är det för
så
gala?
Det ska bli roligt. Idrottsgalan.
Oj.
Så då måste man klä upp sig och fixa till sig. Det är roligt.
Kul.
Och sen...
Tar du med dig festsiggen dit?
Känns inte som ett festsiggarställe.
Nej.
Men det ska bli roligt. Man kanske ska gå ut och göra lite research i rökrutan och se vilka som står där.
Ja, Patrik Sjöberg.
Han står ju där garanterat. Men du, en annan grej som jag ska göra i veckan som ska bli väldigt mysigt. Det är att på fredag så checkar jag in på Smådalarö gård, tror jag det heter.
Åh, spat
som ligger där ute.
Igen, gud så
ja,
härligt.
Igen, och lyssna vilka jag har med mig denna gång. Förra gången var ju den med mamma och
mamma,
min syster.
Ja.
I år, samma gäng. Plus min mormor som fyller 92 på lördag. Så att när vi vaknar där ute på lördag, då är det liksom flaggan och tårtan. Också i högsta hugg.
Oh,
hur mysigt.
Det är ju fantastiskt. Vad fint.
Mm. Och sen är det Petri Guld och Kerstin Ljungström är nominerad och ska spela och massa grejer. Så att, rolig vecka för mig.
Ja, väldigt rolig vecka. Ja, då blir jag avundsjuk. Ja, men jag fick ju Kani nu i helgen så att jag får nöja mig.
Du har ju fått ditt för ett halvår framåt.
Tills vi hörs nästa vecka, vad lyssnar vi på då?
Ja, egentligen så skulle jag vilja tipsa om en låt, men den är lite för sorglig alltså. Så att den passar inte in den här veckan. Så jag tycker att vi tar en gammal goding som jag hörde på radion här idag och blev så peppad på att ha med i våran spellista. Och det är Miguels låt Adorn. Så jag tycker vi kör den. Den är så himla bra.
Ja, då kör vi den. Och ni kan följa oss på Instagram. Jag heter Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och du heter?
Johanna Noren _.
Kan inte du ta lite nya, alltså fina bilder nu när ni har flyttat in och köket är klart och allting? Och lägga ut
jag
på
ska göra
Instagram.
Det när köket är klart. Det är några små grejer kvar som ska fixas som det alltid är. Ja. Ryktet säger att det ska bli klart i slutet av januari, början av februari. Okay. Men så fort jag har något att dela så kommer det komma upp.
Puss, puss, vi har
puss. Så det är vi.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.